Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Det här är Bögministeriet, en gravt homosexuell podcast där ni får följa en grupp vänner som fläker ut sina liv i eten. Det handlar absolut inte om sex. Eller, jo, det gör det. Men också en hel del om relationer, känslor, drömmar, frustrationer. Ja, helt enkelt om våra liv tillsammans. Hjärtligt välkomna. Hej och välkomna till Bögministeriet. Jag heter Micke Kasanovic och vi sitter här hemma i Anton Renströms nya...
Mitt nya La Casa.
Din nya La Casa, ja, precis.
Ja, härligt.
Väldigt fint att få vara här. Jag ser fram emot vin...
Här kommer det att flöda mycket
på vin, uteplatsen.
Ja. Uteserveringen vill jag.
Uteserveringen.
Jag vill att den ska heta uteserveringen. för då kan man bara säga, jag tar ett glas vin, tack, och sen springer jag in och hämtar det.
Gud, då jag ska vara här på sommaren.
Ja.
Jag tänker att du borde skaffa en tapp.
Det vore
typ
ju
i fönstret.
Exakt. Bara liksom... Eller en betjänt.
Och den gemensamma ni hörde, det var Thomas Karlhed.
Hej.
Roligt. Hörni pojkar, hur är det med vårkänslorna? Har ni kommit än?
Men jag tycker nog det. Jag är ju vårhatare, så att, det här är inte min bästa prime. Men jag gillar ju så här vintervår. Jag gillar när det är så här krispigt ute och... Mm. Det här är ju bra, för det har inte varit så snöigt. Mm. Och då tycker jag att våren är lättare när det inte behöver töa bort så mycket. Mm. När det inte blir så här geggigt, utan det är bara så här från en dag till en andra så är det krisp i luften. Och det slår ut. Det är bättre för mig.
Mm. Thomas?
Jo då, det börjar rycka lite. Nej, men jag tänkte på det här om dagen, för det var en ljus kväll och även efter jobbet så var det fortfarande ljust. Och då, det var en speciell lukt i luften. Mm. Och samtidigt så finns det vissa ljud som jag förknippar för det. Det kan vara liksom en koltrast som börjar liksom man hör någonstans, eller en kråka. Det är någonting som gör att man känner att nu är vi inne i en annan...
Ja, men det var förra veckan, fråga, för att jag bara, helt plötsligt bara kände jag gick ut och bara,
det är någonting som inte stämmer.
Ja, men jag bara, Gud, det känns någonting i kroppen. Vad är det här? Så bara, jaha, och det är lite vår kanske.
Det är våren. Sen längtar man ju tills folk börjar klä av sig. Ja. För vi får heller inte glömma att det var...
Här, typ juli eller vadå?
Nej, det kommer snart. Stockholm är så roligare när det kommer till kläder. För häromdagen så var det lite vinter. Och då var ju polarjackorna på. Då var det så expedition polar... Moonboots och den stora rävjackorna som var på bussen, och man kände bara, ja, alltså det kom lite snö, jag lugnar. Så att om en vecka kommer folk gå i flip-flop och solglasögon och så mot en vägg. Så att
det är det du menar med att klä av dig. Jag trodde du menar så här, okay.
För det är det man längtar efter, det är bara skinnet.
Ja.
Ja, jag längtar efter det.
Jag är med på den båten. Men hörni, nu tänker jag att vi kör igång på riktigt. Ja, olycklig kärlek var ju temat 2012, avsnitt 2, säsong 2.
2012.
Mm. Men var det olycklig kärlek? Var det
nej,
var
lycklig, kärlek? Det var kärlek. Det var kärlek. Det var ju inom parentes.
Så det är viktigt att vi reder ut det här.
Mm.
Ja. Och jag vill veta vad kärlek är. Det är det du vill veta.
om vi bara ska prata olycklig kärlek. Det är kärlek.
Nej. Det är kärlek är det som vi ska prata. Men då för att börja inleda, för det här var ju 2012. Hur såg er situation, alltså så här, livssituation med kärlek?
Love life.
Mm. Anton, hur var det 2012?
Men 2012 tror jag var ganska bra. Jag var ju fortfarande singel, men jag låg nog runt ganska mycket. Jag tror...
På den tiden.
Ja, på den tiden, då det begav sig. Nej, men 2012 så... Jo, men jag började på Bergs 2012 i augusti. Jo, men det var en bra period. Så jag tror inte att jag var kär. Det tror jag inte. Mm. Jag hade nog mer passion. Det var nog mer sådär rivigt och stormande att man eventuellt hade något typ
som
av...
Som en löpande katt.
Ja, som en marskatt. som satt och gned sig.
Så här skvättmärken överallt.
Exakt. Ja. Ja, det så är det nu också med det andra typ av skvätt. Det är åldersskvättet.
Det var mer klarskimrande på
exakt,
den.
Exakt, exakt.
Ja. Så det var singel, men en het singel helt enkelt. På den.
Het vet jag inte om jag var singel. Det var jag absolut.
Hetlevrad.
En hetlevrad, ja. Ja.
Och Thomas?
Var det här avsnittet på hösten? Mm, eller på
det var det. Det var säsong två, så att det måste vara efter sommaren.
Mm. Men jag hade ju en olycklig breakup i slutet av 2011 som tog förvånad. Jag blev förvånad hur djupt jag gick ner i det. Så det var skitjobbigt, kommer jag ihåg. Och sen så kom jag tillbaka, det brände av massa saker efter det, och sen kom jag tillbaka som en jävla gummisnodd och då var vi som värst ute på Kolingsborg, så jag kommer ihåg att jag var ju ökänd kanske, men jag tänker notorisk hånglare. Jag tog vad jag ville ha, liksom. Det var bara usch.
Jag
kan rådna när jag tänker tillbaka på den.
Men gud, varför tiden? Då? Jag kommer ihåg den tiden. Vi hade så, och vi hade också så himla roligt.
Man vill inte snitta med att hångla fem gånger.
Okay, men hur gick du tillväga när du bara tog vad du ville ha?
Nej, men bara...
Du bara gick fram och la händerna runt huvudet och sög till. Det är ändå roligt.
Jag tror att de flesta faktiskt... Tyckte det var roligt också.
Du blev inte anmäld.
Nej.
Nej.
Alltså, det var, om man kommer till ett visst flow, så jag menar, det är ju också det beror så väldigt mycket på vilken energi man har.
Mm.
Så det var en så långt ifrån singel status. Nej, relationsstatus man kan komma.
Just det. Alltså. Men jag tänker att hångel är en av de grejerna som det är väldigt svårt att märka att någon, om någon inte vill. Alltså det är liksom, det går ju inte att hångla med någon som inte vill.
Som har stängd mun. som tittar åt ett annat håll. Ja, och man bara, kom.
Ja, nej, men det är väldigt svårt liksom.
Nej, hångel måste man ju vara två om.
Ja, verkligen. Nej, men förlåt, tre.
Jo, man kan hångla tre.
Gud, det har jag gjort.
Ja. Herregud, det är klart.
Fyra också.
Ja, det går jättebra. Nej, men det måste ju vara...
Gud, jag behöver ett schema.
Mycket huvudet exploderar.
Jag behöver ha ett diagram här. Nej. För att se hur det går till.
Det beror bara på vinkel hur man kan, man kan passa in. Liksom.
Ja, ja. Herregud, du har väl sett på film när man kanske eventuellt har någon typ av... gymnastiska övningar, och då kan man också...
Men det är inte hångel.
Jo, men det är ju på samma sätt. Man behöver bara hitta rätt vinkel för att passa in i
Gene
hålet.
Simons tunga är väldigt bra.
Jag har väldigt lång tunga.
Ja. Nej, men lång tunga eller stor mun. Eller brett ansikte så du tänker vinkel.
Eller litet som man kommer långt in.
Det funkar helt enkelt oavsett hur man är formad.
Precis.
2012 så var jag... ganska exakt varit tillsammans med Mike i ett år. Vi räknade från när vi möttes första gången. Och det var i augusti 2011. Så jag var väldigt ny i en relation. Och det var också min första riktiga... Jag hade aldrig varit tillsammans med någon i ett år. Liksom. Så att för mig så var det... Allting var så himla nytt.
Mm.
Just när det begav sig.
Och ni är fortfarande tillsammans?
Vi är fortfarande tillsammans, precis. Så att det har varit en spännande och lärorik period.
Det är 9 år, ja.
Ja, nej, precis. Det är 8,5.
Jag bara, va?
Det är 29 år. Gud, det är 29 bögår.
Det är 29 bögår.
29 bögår. Men då jag har tagit lite anteckningar för jag lyssnade på avsnittet. Alltså, jag måste ändå säga att gud vad bra avsnittet var.
Alltså jag lyssnade på det igår och idag. Jag lyssnade på det två gånger. Mm. Och jag blev också, jag har ju lyssnat på det tidigare. Jag var inte med i ministeriet då.
Nej.
Så jag har ju lyssnat på det som konsument från andra sidan och sen har jag nu lyssnat på det. Och väldigt bra samtal. Jag tycker Mårten, herregud, så bra åsikter, härlig röst.
Jag försökte locka honom tillbaka som gäst i alla fall, ja. Men han är ute på turné just nu. Så.
Men någon gång kommer han väl hem, ja. Från...
Vi får be honom att ringa in annars.
För jag kände bara att jag saknar hans den här lugna, trygga stämman. Mm. Nej, men det var ett väldigt bra avsnitt tycker jag.
Mm.
Och lite spontant där med gästen.
Ja, precis. Med Christian Persson. Mm. Hörrni, då tänker vi går rakt in i det. Hur har er syn på kärlek förändrats sedan 2012?
Thomas, börjar du?
Ja, jag var ju den här sugmaskinen då på Kolingsborg. Nej, men jag har ju levt en relation i över 6 år nu. Och jag kommer ihåg att jag hade en mycket mer idealiserad bild av vad en relation skulle vara, vem det var som jag skulle träffa, vad som kunde hota den relationen, att det måste allting handlade mycket mer om mig, vem jag var, hur jag var och så vidare. Jag måste säga att den största skillnaden om jag tittar tillbaka på det är att jag är mycket mer lugn.
Mm.
Och har gett upp alla bilder över hur det ska vara.
Mm, just det.
Och också haft en erfarenhet där jag har på något sätt, jag har haft långa relationer tidigare, men på något sätt så har också kommit hand i hand med min mognad, ålder. Alltså. Jag har kunnat visa flera sidor av mig själv som jag har varit rädd för att visa förut.
Mm.
Och när jag har gjort det och det har varit okej, så har det också gjort att det har släppts massa spöken.
Ja, har du några exempel på någon sida som du inte ville?
Nej, men det kan vara allt ifrån så här fysiskt, att man har sina komplex, eller till att man är på ett visst sätt i, vad ska man säga, i vardagen. Jag kommer inte på någonting på rak arm, eller kan vara vad som helst egentligen. Att man känner att det här kanske inte jag är. Du vet,
jag får inte vara så här.
Nej, det finns någon spöke liksom. Det här kanske inte är. Mm. Och när man har klätt av sig och visat
bokstavligt
precis, det är en rättskopi på i alla hål, så plötsligt så är jag, men ja, det är okej. Okay. När jag har gått igenom den fasen att ha kommit ut, så har jag också känt att det har släppt massa saker.
Mm.
Men jag är mindre svartsjuk och du vet, sådana där saker. Jag mindre tror att det handlar om mig, och att om någonting passeras då är det liksom kris, eller då är det liksom kört eller sådana saker. Jaha, nu händer det här, vad konstigt.
Men har du jobbat aktivt med det här, eller är det här någonting som bara har kommit med tiden?
Nej,
de här 8 åren att du har lärt dig det här, eller har du aktivt jobbat för att förändra det?
I en relation så händer det saker. Det dyker upp saker, folk gör fel, jag gör fel.
Jo, men du kan ju ändå vara passiv i en relation och inte vilja lära dig nytt, utan bara så bluppa på med samma gamla.
Ja, men då tar det slut.
Det är inte säkert.
Jag menar, alltså, om man inte accepterar någonting.
Det finns väl jättemånga som är tillsammans som lever i en sån här, i en relation som inte går framåt.
Jo, men om det händer någonting som ställer saker på sin spets av någon anledning, eller att man inte är öppen i den situationen.
Mm.
Oavsett om det kan, vad det kan vara, om det kan vara liksom trohet eller vad som helst, om du inte är öppen för den, då blir det en konsekvens.
Mm.
Och det betyder ofta att det tar slut.
Mm.
Eller att det blir en kris som inte, du vet.
Men så fast jag tänker att jag kan nog se Antons bild där, att om det är två personer som är tillsammans där ingen är så intresserad av att utvecklas.
Mm.
Alltså, för jag tänker att problemet i en relation, det är att man utvecklas i otakt, eller att man inte tillåter varandra att utvecklas. Mm. Det är liksom då som det börjar skava. För det kan ju vara jättebra, och sen så 2 år senare så är det jättedåligt, och då är det för att man inte har låtit. Så jag kan känner nog folk som jag tror är i en sån relation.
Mm.
Där man liksom, ja, men det tuffar på och man utvecklas inte. Det är liksom tryggt. Och det kanske är det de vill ha. Jag ska inte säga att det är så. Men jag skulle nog inte klara av att vara i en relation där jag inte fick utvecklas.
Mm.
Och liksom växa och bli annorlunda.
Mm.
Anton, du då? Din.
Jo, men jag jobbar ju väldigt mycket innan 2012 med mig själv och gick i terapi. 2012 var nog min brytpunkt i terapin. Där var jag nog halvvägs. Så att jag tror att jag har lärt mig väldigt mycket efter.
Mm.
För efter terapin så ska man ju leva med de där sakerna som man har kommit på och kommit fram till eller dammat av.
Mm.
Eller accepterat att det finns. Så jag tycker ju personligen att jag har blivit mycket bättre och duktigare. Så, men jag har fortfarande ingen varaktig relation.
Mm.
Och det tyckte jag var intressant i det här avsnittet som berörde mig ganska mycket, just det som också nämndes några gånger, just det här att när man som singel anses som lite damaged goods.
Mm.
Att det är lite så där, om du är i ett förhållande så är du validerad att vara i en relation.
Just
när du är singel så är du inte det, för då har du inte lyckats ha den där.
Mm.
Men jag menar, du kan ju vara jätteduktig på att vara i en relation utan att vara det.
Mm.
Jag kommer inte ihåg om det var Mårten som berättade om att Kristoffer inte hade varit en, och att Kristoffer var mycket duktigare på att vara i relationen och ställa krav och ställa de rätta frågorna och agera på rätt sätt, medan att Mårten efter sitt långa förhållande inte alls var det. Mm. Så jag menar, det tycker jag är intressant, för jag känner mig mer redo för en relation nu än vad jag gjorde 2012, för jag känner mig klokare. Sen är jag inte säker på att jag vill ha en relation.
Just det.
Men jag tror att jag skulle agera bättre i en relation.
Men har du mött det att du har träffat någon och de har liksom misstänkliggjort att du har varit singel länge?
Ja, absolut.
Asså?
Ja, jag tycker att det finns någon kritik mot att ha varit singel länge. För jag hymlar ju heller inte med att jag tycker om att vara singel. Jag gillar att vara ensam. Jag har inga problem med det. Sen skulle jag gärna vilja ha en tvåsamhet och en tillhörighet. Men där har jag uppenbarligen några problem varför jag inte kommer till nästa skeende eller steg eller vad det nu är. Men jag kan ibland tycka att det finns en kritisk... vissa personer kan vara lite kritiska till att man inte haft så många långa relationer och inte fått det att funka.
Mm.
Det kan jag känna ibland. Men då känner jag, då är ju inte de rätt för mig heller.
Nej, just det.
Jag menar, så den personen som jag träffar skiter väl om jag har varit tillsammans med någon överhuvudtaget. Den vill väl bara vara tillsammans med mig, så det spelar ingen roll om man har haft en relation eller inte, tänker jag.
Lite mindre använd, lite tajtare.
Exakt, lite färsare, lite bättre.
Men för att jag tyckte börja att jag tror att för mig så är det att jag har lärt mig vad en relation innebär. För jag har ju aldrig liksom någonsin tidigare, jag menar, jag har ju dejtat och liksom, ja, men du vet så här, som längst kanske, ja, men på riktigt kanske en månad. Men liksom haft KK-relation som höll på att gå över någonting annat, den pågick kanske i 3 månader. Men så att jag har aldrig kommit förbi den här förälskelsefasen, så jag visste liksom inte vad som låg på andra sidan. Och jag kommer ihåg att jag var så himla rädd för det, för jag bara, alltså vad hände? För jag visste ju att liksom det här kemiska förälskelsen som man känner, det är liksom 18 månader, kanske 24, men det är alltså 2 år sen tar det slut.
Över.
Ja. Och jag bara, vad ligger bortom det? Hur fort, vad är det då? Hur känner man? Alltså, jag hade absolut inte någon aning om det. Och jag var också lite rädd att titta på det, för att det kanske vi har haft våra ups and downs, men så här, det är ju mera vädret. Klimatet i vår relation har nästan alltid varit liksom bra. Men jag har varit rädd att titta på det. Jag var väldigt länge rädd att titta på det, alltså de första 3-4 åren.
Mm.
För jag bara så här, om jag börjar titta på det så kanske jag inser att det inte finns någonting. Ja, det finns ingenting där.
Just det. Men hade Mike haft någon lång och varaktig relation?
Nej. Innan?
Men var ni ungefär på samma trappsteg i kunskap när det kommer till relationer?
Ja. Ja, det tror jag. Jag tror att den största skillnaden mellan oss var nog snarare kulturell, livet han är amerikan. Och liksom att det finns lite där. Men samtidigt så tror jag också att det fanns en förståelse, att vi förstod att vi kommer från 2 olika kulturer när det gäller sånt. Så att det,
Fast vad kom du fram till då? Nu? Eller har du kommit fram till något?
Ja, men jag tror att jag har lärt mig. Alltså jag tror att jag på riktigt nu kan säga att jag förstår vad kärlek är. Skulle jag kunna säga. Och det är att ja, men så det spelar för mig som det är just nu så här, Mike skulle kunna göra slut med mig imorgon, jag skulle vara så, alltså förlåt, jag skulle vara så förkrossad och liksom jag skulle vara otroligt ledsen, men jag skulle fortfarande önska honom väl, alltså det, jag vill men du vet så här, if you love somebody set them free, lite så att
verkligen.
Det är jag, han är vi har en relation, men han är väldigt viktig och hans välmående, och om det är så att hans välmående behöver att vi gör slut på relationen så skulle så liksom det är vad som måste hända i så fall. Alltså jag ser inte det som ett svek.
Fast om det inte tar slut, jag menar, och den här förälskelsefasen, den är ju uppenbarligen över, ni har ju varit upp.
Åh herregud,
så vad var det som var där som du...
Nej, men jag tror att det fann... Nu har jag lärt mig att lita på det, och det är att vi... Det är okej att ha olika åsikter. Jag var ju väldigt rätt bråk i början.
Gud, tar slut.
men på riktigt, jag varje gång vi flygbråkade... Ja, men inte så konflikter, utan rädd för att bli övergiven. Ja. Och för mig så var ju också att ja, men när man bråkar och inte kanske så här, inte riktigt litade på bandet så var det, medan han var nog mycket mer så här, nej, men det är klart man bråkar. Och jag var lite undvikande i det där, och kände varje gång så du vet, det kändes så himla tungt för mig. Jag kommer ihåg någon gång när vi, ja, men det måste varit omkring 2013 kanske. Så hade vi ett större bråk, och sen i efterhand så insåg jag att för mig så var det en jättegrej. Jag gick alltså runt och mådde dåligt över det här i flera dagar, och för honom så var det bara så här, men vadå, vi bråkade bara. Alltså det var ju en uppenbarelse att någonstans att han bara, men jag har ju valt dig. Det är liksom, det är klart man bråkar. Och den kan jag lita på nu, det litade jag inte på 2012.
Nej, men tilliten växer ju fram. Jag menar, en tillit kommer ju inte bara efter 6 månader.
Ja, men det där är också personlighetsdanande. Och sen person som är rädd för att bli övergiven och komma in i en relation där man testas och där personen står kvar efteråt. Det är klart att det förändrar ens rädsla och attityd eller bilder av hur det kan vara.
Men och sen, en annan sak som jag har lärt mig, det är ju att jag hade ju någon idealbild. Jag var så här, men klart jag skulle kunna tänka mig ha en öppen relation, men jag visste ju inte, jag hade inte testat det. Och sen så nu i relation med Mike, så var det, men omkring 2013 så bestämde vi oss för att ha en öppen relation. Och jag måste säga att för oss så har det bara stärkt relationen. Alltså det är så otroligt häftigt, för det är också ett sätt att testa tilliten. Att man släpper på friheten, och det, när det funkar så ökar tilliten. Det är klart att det skulle ju också kunna riva tilliten, det är ju en risk. Men den gav avkastning för oss, ska jag säga. Risken.
Det är intressant att svartsjukan går ner istället för upp.
Ja, men precis så. Det var ganska skönt att upptäcka, för jag tror att det hade varit jobbigt att behöva deala med den här idealbilden att nej, gud, jag är en svartsjuk person. För det hade jag nog aldrig sett mig som. Jag såg nog inte mig.
Hade du inte varit det förut? Jag kunde ha haft svartsjuka perioder i mina relationer tidigare. Inte så mycket.
Jag hade inga relationer. Det är svårt att säga, men jag såg mig inte som en svartsjuk person.
Nej, men det var ju jättejobbigt.
Men vad kunde trigga svartsjukan för dig?
Ja, men det var ju grunden var ju en osäkerhet i mig någonstans liksom så här.
Ja, men det tänker jag, det är ju alltid det kanske svartsjuka.
Ja.
Men det kunde
vara ute sent med någon som jag inte riktigt visste vem det var. Du vet. Så jag har gjort saker, stått och tittat i telefoner och grejer länge sedan nu, tack och lov. Men ändå liksom, du vet, gjort jag har haft kontrollbehov.
Är du svartsjuk, Anton?
Ja, jätte. Men
vad kan trygga din svartsjuka?
Eller rättare sagt, konstigt säger jag på det, för jag tror egentligen inte att jag är det när jag känner mig trygg. Men jag tror att jag blir väldigt svartsjuk när jag är otrygg, och mitt grundproblem är ju att jag inte heller vill bli lämnad. Som det är för väldigt, väldigt många. Och jag blir ju vansinnigt otrevlig när jag blir osäker. När jag är säker är jag jättehärlig och jättemysig. Och jättemysig, eller inte mysig, men jag blir väldigt... jag förstår att andra tycker att det är härligt att vara med mig när jag är tuff och självsäker. Mm. Men det är inte roligt att vara med mig när jag är liten och rädd. Mm. För då blir jag inte trevlig. Och jag har också gjort extremt dumma saker som att titta i telefoner och meddelanden. Och
det blir bara ännu mer svart.
Det blir bara värre. Men jag tänker ju, då är det ju någonting som är galet. För då har man ju inte den här tilliten. Då är man ju inte... Mm. Då
ja, men den tilliten kanske inte har kunnat ens finnas på grund av vem jag är.
Kanske inte, men jag tror också att om en person sänder ut de signalerna så är det ju någonting som inte är rätt. Nej, heller.
Det har faktiskt inte varit så, Anton. Utan det har varit jag som har överanalyserat.
Du har det?
Ja.
Har din oro varit obefogad?
Ja. För att så stark har rädslan varit tidigare jag.
Ja.
Om jag tänker tillbaka. Utan det har bara handlat om mig i slutändan och min osäkerhet.
Men jag gjorde ju det en gång och då fick jag ju bekräftat att det var på det sättet.
Det måste vara lite jobbigt, tänker jag, för det är liksom att man går med misstanke och, ja, sen så, och så går man över den här gränsen. Precis. Och sen så visar jag att det var någonstans berättigat att gå över den här gränsen.
Men jag har ju bestämt mig att jag aldrig någonsin ska göra det igen. För det ledde ju inte till något bra.
Mm.
Det blev ju bara mer kaos för mig själv. Jag satte mig bara själv i en sämre situation och position.
Hur skulle du vilja hantera den situationen? Om du hade den situationen idag?
Jag tänker idag när jag är, som jag själv tycker är klokare och visare, så hade jag kanske, om jag hade känt det här, kanske jag hade vågat konfrontera.
Mm.
Så hade jag sagt, vet du, jag känner att jag inte är jättesäker på det här. Det är någonting som känns konstigt och det är någonting som gnager i mig och jag vill inte att det ska vara så. Mm. Kan du bekräfta eller dementera? Jag hoppas att jag har kommit dit. Men jag tror inte att jag skulle snika och spionera och kolla som jag gjorde kanske för x antal år sedan.
Och sen också, jag tror också i mitt fall så har också gränserna förflyttats lite. Det som väldigt fundamentalistiskt liksom, var gränsen gick i hur man fick bete sig, som om man dejtade mig eller var ihop med mig. Så här, men vad är en flört? Du vet, vad i slutändan, vad är det som
nej,
är? Det,
exakt,
liksom, det, ja. Gräns, att den tröskeln var så låg.
Ja.
Så att det var liksom...
Eller hög.
Ja, eller hög.
Ja.
Nej, men tröskeln att jag skulle bedöma någonting som ett övertramp.
Just det, ja, okay. Mm.
Istället för att liksom, ja men gud, människor, jag, och titta på mig själv. Hur betedde jag mig?
Jo, men du var perioden? Perfekt.
Nej, jag var ju likadan.
Vi har alltid varit perfekta. Vi har inte gjort något fel. Nej, men och det, man får ju ökad förståelse för andra individer. Ja. Och man kanske förlåter
för sig själv som människa.
Jo, men det jag menar, man förlåter andra men också sig själv.
Ja.
För att man har fel och brister.
Mm.
Tror eller ej.
Men jag kan ju också se i så här, om jag tittar i efterhand på min relationskarriär, det är ju jag är ju nog ganska typisk för en bög, tror jag, men absolut inte för en straight person, för de får ju träna på relationer i tonåren. Det är liksom, hade ingen...
Micke, du tränar också på tunnelbanan.
Ja, men nej det var precis, det var träning på att ragga upp för rent sex.
Jag älskar det. Och jag tänker på det så ofta när jag åker tunnelbanan.
Gud, specialtränad.
Ja. Nej men och det var ju på ett sätt, så kan jag ju se hur det gynnar mig idag, för att jag lärde ju mig att verkligen separera på sex och kärlek. Att det liksom, och jag kan ju se det när jag pratar med straighta tjejkompisar. Vi har liksom väldigt olika ingång i det där, och det tror jag för att som straight tjej så har man haft möjligheten liksom alltid att man hade haft relationer när man var tonåring, och liksom inte sex har alltid någonstans varit förknippat med ett intresse av personen utöver det här för stunden. Medan för mig så var det ju mera så här hela liksom tonåren, nej, det var bara liksom, det fanns inget intresse av något mer. Utan bara där. Och det, så här, nu så kan jag tycka att det har gynnat mig.
Det är en viss generalisering i det.
Ja, såklart. Men jag kan ju se att men så här, framåt, jag tror att jag var redo att träffa någon 2011, vilket jag inte var. Ja, men bara 5 år tidigare, det hände liksom någonting i utvecklingen.
Så roligt att du och Robin typ träffar två extremt rediga tjejer.
Jaha, alltid redo.
Jag kommer ihåg, jag vet inte om det här blir för personligt, men vi hade ett så här samtal redan i mitten av början av 00-talet liksom kring
Ja, nej, men precis, jag kommer ihåg det. Det var faktiskt 2005 sen, ute på
Micke den eviga singeln.
Ja, Micke den eviga singeln. Men jag tror att det var, ja, men jag tror också att det var mycket du och David, din era relation, för när vi träffades så var du tillsammans med ditt ex David, och jag tror att det gjorde väldigt mycket med min syn på relationer. Jag tror att jag helt plötsligt för första gången fick förebilder att aha, så här kan en vuxen relation mellan två män se ut. Mm. Det hade inte riktigt haft det innan i min, inte ens i min bekantskapskrets.
Svårt att få det på Lino liksom. Nej, men så, jag nej, du vill ha ditt
det var verkligen för att jag, sen så började liksom hända saker. Så 2008, så det var ju liksom då som jag för första gången tror jag var på en date när jag på riktigt kunde vara mig själv, när jag inte när jag inte försökte spela liksom, ta reda på vem måste jag vara för att det här ska funka. Så hade ju varit hela tiden innan, att jag hela tiden bara så här, vem ska jag vara nu för att det här ska bli bra. Och det är så här, i efterhand så kan man säga, gud vilken jävla dum strategi.
Alla gör det. Ja. Eller mer, inte alla, men många.
Mm. Ja, men verkligen. Och så 2008 så liksom, men faktiskt på Lino träffade jag en
var det han? M.
Ja, Micke. Ja. Ja. Och liksom, det var bara så, vi klickade på en gång och jag var så här, jag var rolig, jag var smart. Alltså, vet, det var nog snarare så att jag kanske var mer kär i vem jag var än i någonting annat.
Du var en fantastisk person det här.
Nej, men jag tycker att det är ju det att man tycker ju om personer som får en att känna sig som sitt bästa jag.
Ja, ja, precis.
Och då fanns det någonting där.
Ja,
men att du...
nej, men jag tror att få uppleva det var nej, men det var lite som att liksom öppna den här stängda asken som hade rostat igen och bara så här, få liksom en öppning i den.
Precis vad jag tänker. För jag tänker, jag kommer ihåg det här, för du blev ju fick ju rejäl hjärtsorg efter.
Ja, nej, men det var verkligen, alltså det är verkligen en av mina, alltså, stora.
Det bästa man kan göra, tror jag, när man är i en sån där, om man träffar någon så här, att få hjärtsorg, det bränner av saker. Mm. Sen, okej, det kan bli trauma efter det, så det tar tid. Men det är också så här, det händer någonting med när man väl har gått igenom det en gång.
Mm. Men verkligen, för att sen var jag helt, men du vet, jag hittade en självsäkerhet sen, för sen 2009 så var vi ju nere i Sitges. Och du vet,
alltså, never forget.
Jag har aldrig, nej, men för mig så var det är fortfarande lite idag, jag tänker hur, alltså det var som att vända, alltså det var en helomvändning. Ja, men jag hade hybris, men verkligen. Det funkade. Men det funkar också.
Och det är asbra.
Och det var ju det som någonstans var så här.
Du KBT-ade dig själv.
Ja, men det här gick ju KBT efter 2008.
Det var så
efter
mycket tjat om KBT. Alltså, jag förstår inte. Och sen så går den här människan fram till den här snygga franska skådespelaren och bara plocka den här frukten från trädet.
Vi kan för er lyssnare så kan jag kan faktiskt länka, för jag har faktiskt skrivit om, jag fick tillåtelse av några att skriva det här, för det kommer, jag vill ha med det i min bok, den här historien, och jag frågade honom om jag fick skriva den och han älskade den, så att han sa ja. Så jag har skrivit den, så vi kan posta den på vår Facebook-sida, så kan lyssnarna, de som är intresserade.
Och vi har ju också berättat om det i ett flertal
i 25 avsnitt.
25 avsnitt, precis.
När Micke gick fram och plockade highlight. Frukten och gick hem.
Men jag tänker så här, hur viktigt det är att få träna på det där. Att inte få träna.
Men våga.
Vad sa du?
Att våga.
Ja, att våga. Men jag menar så här, det är det som är så fint. För jag menar så här, jag har inte fått träna i tonåren. Mm. Så jag känner ju att jag ligger efter. Jag känner att jag också har ett visst, inte nederlag, men jag känner att jag har en barnslighet i vissa relationsövningar som jag faktiskt även som 44-åring ligger efter med. Och det gäller att komma ikapp med det. Och jag tror att det gör man genom att få den där comebacken och göra den där hämtande frukten och känna att så här, jävlar vilken revansch det här var. Eller om man då i en relation som tar slut och att man kommer ur den och plockar hångel på Kolingsborg.
Ja,
man behöver det på något sätt. Ja. Och det är barnsligt, det är ju bekräftelse.
Nej, men jag kan också säga, det är bara en spontan spaning. Det är att antingen kan en rejäl breakup leda till att någonting, att man rapplar in på ett annat spår. Eller också kan det verkligen bli trauma. Mm. Att det tar år att våga komma tillbaka. om någonsin ibland.
Och nu ska vi köta om KBT, men på riktigt, jag tror att jag hade inte jag, för det var ju det uppbrottet med Micke, det var ju hela anledningen till att jag började gå i KBT, för jag bara, jag kan inte ha det så här längre. Jag kan inte, liksom, någonting måste förändras. Nu var ju Fred väldigt bra terapeut också, men det var, alltså, KBT funkar jättebra för sådana här situationer, eftersom det handlar om känslor som man inte kan påverka, men man kan påverka sina handlingar. Alltså, jag är fortfarande så här, jag använder fortfarande de verktygen idag. I många situationer.
Ja, men du är också så jävla modig. Du har ju liksom kastat ut för en bungee jump naken för hela Pride. Liksom. Det är klart att du går fram till den här jävla fransosen och bara hej. Hej.
Hej. Här är jag.
Här är jag.
Ska vi ligga? Ja. Hörrni, vi har fått ett lyssnarsamtal den här gången från vår bögminister Filip i Malmö som har lite frågor. Här kommer hans frågor.
Hallå, hej, kära bögministrar. Hälsningar från bögminister Filip här från underbara Malmö. Vill jag bara testa vår nya funktion med röstbrevlåda för att se om ni väljer att spela det här. Det är ja, upp till er. Men fick lite tankar och reflektioner kring förra veckans retroskopiavsnitt. Då har jag några frågor som jag tänkte ställa till er som ni får ta och välja om ni vill svara på eller inte. Temat var ju väldigt mycket kärlek och relationer. Så jag undrar, det här, de killar som är i relation, som är i relation och går från relation till relation, och i princip alla är singlar emellan, vad tror ni är grejen där? Är de rädda för ensamhet? Eller what's the deal? Varför aldrig ha en egen, vad ska jag säga, en singelperiod? Det finns, vi känner ju alla en som håller på att hoppa från relation till relation. Och fråga nummer två, Robin pratade när det kom på tal om hans dåvarande relation, om att han var tvungen att släppa på den här rädslan och bli tillsammans med sin dåvarande kille för att ha varit singel i 10 år. Hur tror ni man ska bota en sådan rädsla? Eller vad finns det för andra sätt som man skulle kunna göra för att undvika den här rädslan, eller komma över den här rädslan, om man har liksom någon så här om man känner sig så här känslomässig unavailable. Man vill vara i en relation, man vill bli kär, men man känner att det finns någon spärr där. What to do? Asking for a friend. Ja, tack för mig. Lycka till. Jag ska dra och träna nu och lyssna på Bananarama och ha en god tid här i Malmö. Hej hopp, gummisapp.
Ja, fint.
Ja, det är väldigt härligt. Och jag måste säga att jag älskar den här funktionen, för att jag vet inte hur många gånger jag har lyssnat på Bögministeriet när jag inte varit med och bara känt jag har så mycket åsikter om det här. Jag vill ringa in, och nu kan jag det. Jag vill också uppmuntra er lyssnare. Ni får jättegärna ringa in. Det är inte farligt. Det är ingen som bits. Det är ingen som svarar heller. Det är en röstbrevlåda. Så att ni kommer bara, vi kan inte spela in något meddelande på den. Så att det liksom säger bara leave a message after the beep. Och så gör man det. Men hörni, Philips fråga var ju det första, det här med seriemonogama. Jag tänker att det som är mindre intressant, varför, för det kan ju vara massa olika anledningar, men jag kan ju säga att gud vilken röd flagga det skulle vara för mig idag, att träffa någon som är i en relation och sen så visar det sig att de aldrig har varit singlar och som bara hoppar. Så för mig så skulle det vara en sån röd flagga i en relation. För
hur? Är man bara en i mängden?
Ja. Har ni hoppat?
Alltså, nej. Gud, ursäkta mig. Jag har ju typ så en relation per sekel, så att
hur gammal är du?
300 år. Nej, men alltså,
tre relationer bara.
Ja, ja. Nej men många som jag har träffat som bara, nej men det är bara att ta en dusch och gå vidare. Jag har aldrig förstått det där, inte alls. För mig krävs det väldigt mycket tid att reflektera och inte läka alla gånger, men att man eller jag har behövt väldigt mycket tid för mig själv och fundera på gott och på ont. Men sen är det ju så här, när man ligger, om man ser till liggandet, så lusten ökar ju mer man ligger. Så att det kan ju vara bra att dejta mycket och träffas mycket, för då ökar ju frekvensen och lusten till det.
Jag tror det handlar om vilken frekvens, alltså hur snabba byten det är.
Mm.
För när du säger att du måste läka och sådana saker, det känns som du kanske har gjort slut precis när det har varit extremt mycket kemi upp i ditt huvud också, ja. Typ inom 2 år.
Ja.
Och då är det jättesvårt att göra slut, ja. När man fortfarande är kär. Det är det värsta som finns.
Mm.
Och du har varit ihop med någon i 7-8 år. Och ni kanske har försökt, och det, sen det dämpas och det blir väldigt lugnt.
Mm.
Och folk, båda två börjar tänka på, men det kanske är det här, är det här och nästa steg.
Jag har inte kommit dit.
Men då är det kanske inte så, då är det då finns inte det. Du behöver inte läka, du har redan gått vidare någonstans.
Fast jag måste också säga att om det är så att man inte, att en inte känner det efter, om man säger 8 år, för jag och min sambo är ju särbos igen efter, vi hade ju en distansrelation fram mellan 2011 och 2015-16, så först Stockholm, New York, sen Stockholm, Köpenhamn, och sen så bodde vi tillsammans i 1 år drygt, och sen 1,5, och sen så drog han iväg upp till Norrland för att plugga. Och den här gången så pratade vi om det, och vi var verkligen så här, det är, men vi klarade det, det finns ett slut i 2 år och så vidare. Men gud, varför tappade jag tråden?
För att vi skrattade så elakt.
Men gud, vad vill jag komma med det här? Vad vi pratade om precis innan?
Ja, men vi pratade ju om det här, hur lång tid man har varit
tillsammans. Ja, just det. Och hur, så att nu när vi är isär så försöker jag också rulla lite med det, för att jag håller på att skriva en sci-fi-bok. Och där så är det en karaktär som kommer att göra slut, alltså att ha gjort slut på en relation. Och då kan man liksom, jag kan ändå gå in i det och vara så här, vilka grejer är det som jag saknar just nu? För att på ett sätt så är det ju att jag har inte tillgång till min partner alls på samma sätt. Nu har vi inte setts på över 2 månader. Och då, liksom, så att jag kan hämta ur det, och då tänker jag så här, men vad skulle hända om han plötsligt bara imorgon ringde och bara så här,
men tror du inte att du skulle bli lite förberedd då?
Nej. Inte just nu. För mig så skulle, alltså, om jag skulle bli blindsided på det. Alltså, jag håller mig helt med om man liksom, du vet, träffas, men man blir blindsided. Det här skulle ta tid för mig att återhämta mig. Jag vet att jag skulle göra det och så vidare. Men det skulle vara så fucking jobbigt.
Jag menar inte förberedd på det sättet. Men det menar att det är inte samma sak som om man är i den här uppåtgående kurvan. Liksom.
Det är inte nyförälskelsen.
Alltså man har varit ihop och man, liksom, man håller på och sådana saker. Man hittar ett något sorts stabilt läge. Och det kan vara högre eller lägre. Men jag kan tänka mig också att, eller jag har varit så också, att man är lite blind i sig själv, i sin relation i det. Att man inte känner att nu borde vi egentligen gå vidare. Eller, du vet. Utan det är vardagen.
Ja,
man stakar och går vidare. Man har det bra. Man tycker, man har ju kärlek för den andra personen. Så att jag tänker att man går från relation till relation, det beror på, för mig handlar det också, är det liksom efter en gång om året eller en gång var tionde år?
Ja, men jag tänker så här, om,
för att man är också olika som människor, man behöver ha, man är mer eller mindre, som de pratade om förra 2012, det gamla avsnittet, relationsmänniska, ja. Jag försöker hitta en definition på det. Så att vissa människor är ju mera så att de vill vara en relation.
Men jag tänker då som Filip då, som har ringt in och ställer den här frågan, som då ser andra människor som då har relationer och han inte har det. Och när man ser andra människor ha relationer, så ser man ju inte om det är 1, 2 eller 4 år.
Nej.
Det är oväsentligt. Man ser ju bara att det är en relation. Och det blir ju jättefrustrerande, kan jag känna ibland, när jag inte förstår att, ja, men okej, det planar ut, man kanske kommer till andra val i livet och så vidare. Jag ser ju bara att det är en relation, sen tar det slut, sen börjar en annan. Och det kan ju vara irriterande när man står på andra sidan och känner, men jag vill också ha det, jag vill också, men vad gör jag för fel för att jag inte får det att funka när alla andra bara hoppar vidare och jag står här ensam kvar.
Det är intressant, för då kommer träningen, så vi kommer över till Philips andra fråga.
Precis.
Ja.
Hur kommer man över rädsla för commitment egentligen? Det är väl det som är.
Nej, men om man ser det på det sättet, att man, det finns en sorts inte irritation, men en form av det skaver lite. Att folk går från relation till relation, men sen själv inte kommer vidare, eller att
är det en avundsjuk eller svartsjuk eller en vilja,
förundring.
En förundring till vad är det som inte lirar.
Ja.
Mm. För så jag tänker att, men för mig så är ju rädsla för commitment något annat. Jag, och jag ska säga att jag hade ju också den här rädslan för att, ja, men för att binda mig och för att liksom vad innebär allting det innebär, hade jag också. Men mitt sätt har ju alltid varit att liksom, om jag ser en rädsla så blir som ett rött skynke, jag ska liksom bara på den och genom den. Så det var ju kanske det som var tur för mig och Mike, att jag bara, okej, nej, nu jävlar, nu ska jag gå all in. Jag skiter totalt i liksom, bilden som det här som andra skulle kunna ha. Jag försöker liksom bara gå all in på det här. Och det
gjorde
var ju
du från första sekunden där på, herregud, jag har aldrig sett så mycket tunga i hals i hela mitt liv.
Ja, det var nej, men och jag tror att
det var djupt.
Nej, men jag tror att om man är, alltså det enda sättet att komma över en rädsla är ju faktiskt att på riktigt utsätta sig för den och komma över den. Jag menar, det är ju så här också, är du rädd för spindlar, men börja med små spindlar och så efter ett tag så.
Ja, jag håller inte med. Jag tror inte alls på att KBT löser allting. Jag tror också att man faktiskt ibland behöver samtala sig fram till saker och ting och förstå vad rädslan grundar sig i. För jag menar, bara för att jag är rädd för spindlar behöver jag inte utsätta mig för spindlar och sen komma över rädslan, för det kan ju vara någonting annat som ligger till grund. Och jag menar, mina rädslor för att binda mig och skaffa en partner är ju inte bara att jag inte har tränat tillräckligt mycket. För tränat, oh my god, jag har gjort. Det hjälper inte. Det är ju något annat som är ouppblåst. Det är ju något annat som inte har klickat. Eller att jag inte har träffat rätt person som jag kan känna mig trygg med på det sättet.
Mm.
Och jag menar, att utsätta mig för det, jag är inte alls säker på att det behöver vara bästa medicinen, för det kan också göra skada när man hela tiden,
ja, om
det är någonting som faktiskt är ett sår och man hela tiden utsätter sig för det, så behöver det inte sluta bra, för det kan också sluta.
Men man måste sluta klia på såret någon gång liksom också. Så
jag vet, Thomas, att du har sagt det flera gånger.
Jag
har
gjort det. Slå mig inte.
Det, nej, det kommer jag absolut inte göra. Men du har sagt till mig flera gånger att sluta klia på såret och så vidare. Men det är inte så lätt, för sårskorpan sitter ju där och den kliar.
Men då är det ju, för att vara helt ärlig, då är ju det ju trauma.
Ja.
Och då är ju trauma, kan man behöva hjälp med.
Och då
med
behöver man lösa det. Yes. Och det är det jag menar. Och då behöver KBT inte vara lösningen till traumat.
Nej.
Då kan ett annat forum eller ett annat samtal vara det som löser upp traumat. Och sen kan man gå vidare.
Absolut.
För det är det som jag tycker blir tokigt också när man pratar om sig, men när man går från en relation till en andra, bara så här, det här var ingenting värt, att ta en dusch och gå vidare. Det är en sån enkel lösning till att,
fast jag tror att det är en svartvit bild.
Det är klart det är en svartvit bild, men det är ju den man ser.
Mm.
Och jag menar, det är den bilden som Filip frågar om. Det är den han ser.
Mm.
Det är den bilden som jag också ser när man står på andra sidan. Bara så här, men vad fan, det är ju svart eller vitt.
Mm.
Varför får jag inte vara med i det svartvita? Varför kan inte jag också vara en sån person?
Mm.
Medan att det är kanske något annat som är en gråskala som man behöver nyansera eller färga upp eller vad det nu kan vara för att man ska komma till nästa steg.
Men trauma är ju en form av låsning.
Ja,
det kan
ju
vara
såklart
mer eller mindre hård knut att lösa.
Ja.
Men jag tänker att om man inte har en väldigt traumatisk sår som man behöver liksom så här, sortera i eller reda ut, och det är inte helt ovanligt att det är så är det, handlar det ofta, man tänker om man är yngre. För jag tänker ofta att jag känner igen frågor från personer som är yngre innan de har fått sin första relation. Jag kommer ihåg vår diskussion ute i skärgården och sådana saker. Utan det handlar ju, då handlar det väldigt mycket om att faktiskt ställa sig på, när man står på femmans hopptorn, och faktiskt hoppa.
Och få erfarenheten.
Ja, hoppa. Mm. Det är bara, det är liksom, det finns inget annat sätt. Och det behöver inte vara perfekt från början. Nej. Utan det kan vara någonting som känns, man det pirrar till lite. Eller att man tycker att det här är ju lite mysigt. Man behöver inte committa sig överhuvudtaget. Så länge man värmer upp. Mm. Eller liksom man på något sätt går mot ljuset. Mm. Det är bara,
men, men, Sen tycker jag tror också att det finns någonting med rädsla, att man kan attackera alltså man behöver inte attackera det man är mest rädd för, utan jag tror att man kan också kan träna på att attackera rädslan, för det finns ju det är inte så att man liksom går och klår draken på en gång. Man kanske behöver träna på först på små möss och så vidare.
Sorry, även katt.
Ja, men lite så, om man liksom tar så här, Hero's Journey, så behöver man börja litet för att lära sig själv att men det går. Alltså du vet, så här, det går faktiskt att övervinna den här rädslan så att man får någon slags...
Ja, men det ser man ju inte när man är i det. Det är, nej. Alltså, när man står där och vill ha den här relationen och man ser alla andra då färdas mellan relation till relation, så blir man ju så jävla frustrerad. Mm. För man känner bara, men vad är det som jag gör fel? Man kan ju inte då tänka, jo, men jag tar den lilla musen nu. För sen får den stora musen.
Men jag menar inte...
man är ju inte så rationell. Man är ju bara, man är ju så...
Nej, men man kan bli det om man vet det. Och det, jag menar inte att man måste börja träna på relationer, utan bara det här, du vet, träna på att möta sina rädslor och inse att du har kapacitet att komma över dem. Att det är att så länge man inte möter dem så börjar växa de ju och blir liksom större och större och större någonstans i ens huvud. Och att man, så att jag pratar inte om att man måste börja med relationer, utan just det att man kan börja med någon liten rädsla och utsätta sig för situationen.
Hamster.
Ja, men en liten hamster.
Man fastnar i en tanke, man fastnar i en fix idé någonstans. Det kan jag känna igen mig att, menar, om du ska lösa ett pussel och du står där i 3 timmar och inte kan göra det, då går du ju därifrån ett tag.
Inte alla, vissa står kvar och stångar sig blodig och bankar ner bitarna för att de ska passa.
Det är från när jag har gått därifrån, ja. Som det har liksom bara, hej, det har hänt någonting, man har kommit i en ny situation. Mm. Det är det som är KBT, du hamnar också i en ny miljö. Mm. Om man sätter sig själv i en ny miljö, en ny situation, så kommer det också förändra tankesättet. Mm. Det är inte det att man ska vara där och klia på såret, nej. Utan det är mer att det handlar om att förändra de yttre förutsättningarna.
Ja, nej, men absolut. Jag vill bara inte att vi predikar för någonting som är en KBT-lösning. För jag menar att det finns olika vägar till saker och ting.
Jag föredrar ju samtalsterapi själv. Så
att exakt. Man... och man kan klia på ett sår och man kan riva av sår.
Så narcissistiskt. Man kan sitta och prata om sig själv i flera timmar.
Men jag tänker,
och för mycket kostnader.
Det här med seriemonogama, så man måste också inse att det finns ju nivåer av det i seriemonogama. Därför att om man...
Vad menar du? Snuskighet?
Nej, inte snuskighet, utan hur det är en skillnad på att om någon har, jag menar, säg att någon har så här 3 långa relationer bakom sig och sen så har de kommit ut en relation som de har av sig, liksom, som du säger, man liksom har, någonstans har man fattat det länge, man har bearbetat det redan innan, så att när man väl gör slut så är det snarare som...
Det är en möjlighet för förälskelse.
Men precis, man är redan redo, men jag tänker att sådana som kanske fortfarande är lite i relationen och börjar liksom söka och träffa dem och bara så här, jag är kille, vi är på väg att göra slut. Alltså den frasen är en sån red flag för mig.
Ja.
Då är jag bara så här, vi kan ligga, men det finns liksom ingen förutsättning.
Jag är ju här ute och testar markerna.
Alltså. Ja, lite så.
Men jag tänker också, för båda ni har ju erfarenhet av långa förhållanden nu. Mm. Och varken jag eller Filip har ju det. Mm. Vi har inte kommit till de här x antal åren. Alltså mitt längsta var drygt 2,5 år. Och jag menar så här, jag har inte kommit längre än så. Och ni vet ju någonting som vi inte vet. Ni kan ju förmedla och vara lugna i någonting som vi inte förstår. Mm. Och det, oavsett vad ni säger och oavsett vad ni...
KBT.
Ja, exakt. Förmedlar. Så blir man ju bara helt... Man bara, jag förstår inte, för jag har inte varit med om det. Mm. Så jag fattar att man behöver utsätta sig för det och sen kanske förhoppningsvis blir det en långvarig relation som är x antal år. Så man kommer till den här känslan av icke-rädsla. Mm. Och att det kommer göra ont, men det kommer inte att göra så pass ont. Mm. Och man vågar igen.
Just det.
Men när man inte har kommit dit så är det ju så jävla frustrerande. För när man inte ens får chansen.
Nej, då är stigen ny.
Exakt.
Det är ingen annan som kan leda dig på den stigen. Du måste göra det själv.
Jag måste göra det själv. Ja. Och det är ju jävligt läskigt.
Ja. Mm. Men jag tycker det är så intressant med Philips fråga. Det är ju att det på något sätt tolkar jag det som att det finns ju ett destruktivt mönster från folk som går från relation till relation, som kanske är rädda för att bli övergivna eller när intimitet eller sådana saker. Men det finns också ett destruktivt mönster att inte våga. Kanske för att man är rädd för att bli övergiven och sådana saker. Så att det kan vara rätt och det kan vara fel på båda sätten.
Mm. Men alltså jag kommer ju ihåg det här. Alltså det var ju nästan en schizofren period i mitt liv, för att jag var ju någonstans, så hade jag hela det här, men mitt eget dömande och som jag projicerade på andra, det vill säga att nu kommer andra tänka det här om mig, och det är ju bara för att jag,
att du var singel eller vad?
Nej, precis, när jag blev tillsammans med Mike och liksom att det gick så fort. Ja. Och jag, du vet, jag bara såg framför mig hur jag la upp den här, klättrade högre och högre upp på den här trappstegen på plattformarna, och var så här, kommer det gå att hoppa? Och någonstans så var jag så här, gud, tänk om jag kommer upp, och sen så kommer man behöva klättra ner igen. Mm. Men samtidigt så tog jag ju ett aktivt beslut i det, för att jag såg det på det här sättet. Jag bara, men det enda sättet att göra det är, men livet är en lek, man måste gå ner och leka, man kan inte bara sitta på läktaren. Nej. Och titta på andra och kommentera, det är ju det värsta man kan göra mot sig själv. Och det var ju det jag hade gjort innan, och jag tror att när jag klättrade ner från den här läktaren så var det så jävla läskigt att vara ute. Det var jätteläskigt att vara ute på plan. Jag kände mig så exponerad. Mm. Fast liksom, allting var ju bara i mitt huvud, men jag kände mig så exponerad, så satte upp allting för att, oh, men gud, nu kommer det här, om det här kraschar så kommer det här bli liksom en sån jävla krasch.
Jag sa det när man är första gången också, så att,
ja.
Och det är ju inte, det kommer ju väldigt nära.
Ja.
Vi har inte pratat anknytningsteorin. Jag älskar att prata anknytningsteorin.
Oh, gud, men på riktigt. Nej, men, och jag tänker att om man vet med sig att man har problem med det, då ska man faktiskt titta på det. Så här, googla anknytningsteorin, det finns böcker om den. Mm. Den är faktiskt ganska, den kan vara väldigt hjälpsam.
Ja, men dessutom, det finns ju olika varianter på anknytningsteorin. Hur man reagerar, om man säger så här, det finns ett test. Mamman går in i ett rum, lämnar barnet, stänger dörren och går därifrån. Vad händer med barnet?
Mm.
En del är så här, lugna, börjar leka. En del blir helt hysteriska.
Det var jag som barn.
Ja, men samma här. Vad händer när mamman kommer tillbaka? Hur är reaktionen?
Ja.
Vissa barn springer till mamman och du vet, och sen det andra barn låtsas
ignorerar
och för det här, vill du välja mig nu så här tillbaka, och sen,
men jag tänker också att förälderns reaktion när man då kommer är också viktigt, för att för mig så kan jag ju så här i efterhand se att du vet, jag har jättelite minnen av min barndom. Jag har några ögonblicksbilder, men jag kan inte säga så här, det här gjorde jag när jag var 6 eller 7 eller 8. Det liksom, allting flyter ihop, men det finns några starka bilder, och en är när jag är 6 år gammal och min mamma hon är tvungen att gå ut för att det var Polen, det var kommunistiskt, de hade ransoneringskuponger, och hon ville liksom se till att hon fick något för ransoneringskuponger. Det var ju bara en
överleva.
Ja, men exakt, men det fattade inte jag som 6-åring. Nej. Utan hon bara så här, hon går ut och lämnar mig 6 år gammal med min 3-åriga bror och liksom är så här, men nu ska du vara ansvarig för det här, och liksom gråt inte och så vidare, och det, jag vet inte hur långt det tog, säkert 3 minuter, så satt vi bägge två vid dörren och storköt. och jag var, du vet, jag kommer ihåg att jag bara sa, nej men gud, hon har dött, vi är ensamma nu. Och
drama queen.
Ja, men verkligen, 6-årig drama queen. Och så kommer min mamma hem, hon blev ju arg, och jag kan ju efterhand se att för henne så var det också en del så skam.
Nej, men exakt. Hon var ju tvungen att göra det.
Jag
håll käften, ung jävel. Jag var tvungen att skaffa den här kupongen.
Men verkligen, alltså jag klandrar inte henne på något sätt, men jag kan också se hur någonstans att, men hon reagerade på ett mänskligt sätt, hade dåligt samvete över att det här hade hänt och att vi liksom var så rödgråtna, och då blev hon arg, och men exakt, och då skapades det här, nej men gud, övergivenhet, man får inte visa känslor, så att det var ju hela den grejen som jag behövde deala med, och den dealade jag med innan jag insåg, så att det är först i efterhand som jag såg bara, men gud, det är det här jag har dealat med, utan att någonstans har
medveten om det. De första åren, de är väldigt viktiga.
De är ju mega viktiga, men, och där kommer ju också arvet i sina föräldrars också nedärvda, icke uppgjorda tillvaro.
Definitivt.
För jag menar, så är det som våra föräldrar har varit med om, det har ju de också nedärvt i sina kroppar, och det har de förmedlat till oss. Och jag menar, din mamma var ju tvungen att gå ut och skaffa den här maten eller kupongen för att hon hade barn som behövde mat.
Mm.
Hon kände så här, men alltså, sitt där och skrik, för jag måste göra det här.
Och ofta, jag menar också deras relation till deras föräldrar.
Ja, verkligen. Så att, och det tyckte jag, det är ju min stora behållning av all min terapi, är ju att jag har förstått mina föräldrar. Att jag förstår hur de har...
100 000 senare, säger jag.
Ja, det var det. 150 000 kronor senare.
Kan jag förstå mig själv nu?
Nu förstår jag. Men, nej, men att man förstår att, att de har ju också blivit lämnade eller övergivna och så vidare. Och det har satt spår i dem på olika sätt.
Mm.
Det handlar ju inte om, om mig, det handlar ju om dem och så vidare. Och det är det som är så tokigt.
Mm.
Och därför blir det ju så himla dumt, kan jag tycka, när man söker de här snabba fixarna med en viss typ av spindelutsättning och sen så allting är frid och fröjd. Men, för det behöver inte vara alltid så lätt. Det kan
finnas en... man behöver inte gå så drastiskt, men livet i sig är KBT. Liksom, om du väl sätter din fot.
Nej, men verkligen.
Om du verkligen,
ja, men det håller jag med om.
Deltar, så blir det liksom en
och jag tyckte, det var en fin jämförelse med så här, vill du stå och titta på eller vill du delta? Och det är ju det man måste komma till, så här, men vill jag vara med i mitt egna liv? Vill jag vara med och vara med i den här fotbollsmatchen som är mitt? Eller ska jag sitta och titta på?
Men då, och det här ska jag säga, det här kanske inte funkar för alla, men för mig, vad som verkligen också i efterhand blir tydligt är att mitt eget dömande av andra var ju så himla talande för hur, alltså för mina egna rädslor och så vidare. Så att det är det bästa jag tror att man kan göra om man är det, det är att vara medveten om när man dömer andra. Alltså innan man ens börjar träna på det, det är så här, men okej, nu dömde jag dem för det här. Varför gjorde jag det? Och verkligen aktivt välja att okej, jag ska inte döma den här personen för det. För att det är en första steg till att sluta döma sig själv. Det är lättare det är lättare att döma andra, men det är också lättare att sluta döma andra,
verkligen,
som en genväg till att sluta döma sig själv.
Exakt.
Men sen tänker jag också, det här med att komma ut och sitta på läktaren eller delta. Och då behöver man, när man ska delta, så handlar det inte om att man ska det ska vara perfekt, alltså man ska nå det här målet, utan det kan vara någonting som känns positivt, varmt, lite såhär, det här är intressant, men man behöver inte göra det livsavgörande valet bara för att, nu ska jag delta och då ska det vara 100% och
ska vara jag ska göra 10 mål, jag ska vara Maradona
ute på plan. Det ena leder till det andra. Nu måste jag gå och kissa. Men grejen är att också, jag tycker vi ska prata om det här, nu pratar vi om som att ha en relation är idealet. Eller att det är som naturtillstånd. Jag tycker vi ska prata om det.
Vi tar en jingle och så pratar vi om det.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hela vår diskussion har ju varit att vi ska, att det är relation, att det är någon sorts normaltillstånd, och det kanske är, men vi har ju många relationer som kan se olika ut. Men det är också så här, det är ju inte, det är ju helt okej, det låter ju helt fånigt säga.
Men att, det är okej att vara singel.
Ja!
Att leva i sin egna relation.
Ja, men också, jag ser också det på i äldre personer som kanske har haft ett par relationer, till slut bara, som min mamma till exempel, ser flera i en viss ålder som bara, nej, men nu räcker det. Nu så här, jag trivs faktiskt bättre själv. Så det blir också, det skaver lite att det är så här, att det är någon sorts mål som alla måste nå till att hela tiden.
Nej, men
om man har det behovet, eller man känner att man söker en tvåsamhet i det, såklart. Att man ska gå efter det, men samtidigt är det liksom inte, det finns inte en abnormitet i att vara singel. Speciellt inte i perioder.
Men jag tror också att man behöver fundera igenom, jag pratade om det tidigare, men jag modererar ju ett forum för böga 30+. Och där är det väldigt ofta frågor kring relationer som är så otroligt normativa. Så här, man pratar till exempel om failed relationships.
Mm.
Och jag är så här, men vad innebär det? Alltså det är en sån jag tror att det är en otroligt giftig term att tänka på det. Mm. Därför att det bottnar ju så mycket att jaha, nej, men en riktigt lyckad relation, det är den som tar slut när någon dör. Alltså, och det är inte så världen ser ut. För att om man tittar, så tittar vi på mänsklighetens historia, så är det en väldigt, väldigt kort tid som vi har haft tvåsamhetsnormen.
Mm.
Den präntas in i oss rent kulturellt, men det finns ju och med det så följer också det här, nej, men en lyckad relation, det är när man träffas i tonåren, det är de bästa relationerna, vet, det kommer artiklar om de har varit gifta i 100 år. Men det är väl jättefint att den relationen funkade, men det betyder inte att en relation på 3 år eller 1 år är en dålig relation bara för att den tog slut. Mm. Jag tror att man behöver fundera igenom för sig själv, så här, vad innebär en
tänk
lyckad relation?
Tänk att äta samma mat i 80 år.
Samma kött. Samma filé som ska tuggas igenom.
Korvstrågan och så här, jag pallar inte mer.
Samma falukorv varje dag. Nej men så är det ju. Jag menar, samhället ser ut på det sättet. Mm. Men jag menar, det finns ju också hos alla oss människor finns det ju en, det är skönt när andra människor umgås i par, så behöver man inte ta ansvar.
Mm.
Det är skönt när mina kompisar har en partner, så behöver jag inte säga vara den som täcker upp. Jag behöver inte vara den som ställer upp i alla lägen, utan det är skönt när allting lirar och alla...
Speciellt när man blir 70+.
Exakt, när man går runt där med rullatorn och kissar lite igen. När det skvätter till lite igen. Nej men... Så man inte behöver ta ansvar för andras relationer, för det är det vi gör. Och jag menar så, och det är det som jag tycker är så tråkigt, när man inte blir inkluderad, när man så blir exkluderad för att man lever i ett singelhushåll, så är det lätt att man inte blir inbjuden till en parmiddag. Men jag menar, jag kan sitta på kanten, jag skiter i vilket om ni är där. Jag menar, jag vill ju inte vara tillsammans med någon där, utan jag vill ha en annan.
Men det där tänker jag säga så mycket mer om de som är tillsammans, alltså om att man skulle ha en parmiddag och liksom inte vilja bjuda in någon bara för att de är singel. Det för mig så blir det någon slags
onan folk på parmiddag.
Ja.
Ja. Vi är bara inte bjudna.
Okay.
Nej men det, för det är ju så att man orkar inte ta hand om den ensamma personen. Och jag menar så, det behöver vi inte göra. Det är därför det är så skönt. Och det är så skönt när man också ser sig, okej, den där ensamma, eller ensamma, den här personen som lever ensam har också en annan ensam person som de umgås med. De åker till IKEA och äter köttbullar och handlar någonting och så vidare. Eller de kanske går och fikar. Då behöver man inte ta ansvar. För det handlar ju om hur vi är som medmänniskor.
Mm.
Vi stänger ju ute människor som inte är norm. Och vi är ju väldigt snabba med att säga, okej, nu är vi två, och sen så behöver vi åka på semester. Okej, vilka ska vi åka med? Ja, men vi åker med de där två, det är enkelt.
Jag fattar inte vad du pratar om. Nej.
Men jag tycker att det finns
en parnorm, ett par.
Ja, men vad är det för, har du stött på dem?
Inte, jag tror att det är vanligare i straighta världen. Min fördom är att det är vanligare i straighta världen att man så här går på parmiddagar.
Det är tvärtom. Ett par som vill ha.
Du menar swingers?
Nej. Ja, men alltså, ofta kan jag uppleva att par som kanske har barn eller vad som helst, att de tycker att det är lite kul att ha någon som är, inte lever
exotisk.
Det hela. Ja, men de kan leva genom, lite genom...
Ja, live vicariously.
Ja, precis. Mm. Yeah. Så jag vet inte... Det känns ganska länge sedan. Det är ju din...
Men jag tänker att lite det som Anton pratar om, det var ju också det som jag... Jag kommer ihåg 2010 omkring. Jag hade då, liksom, efter att jag hade dejtat den här Micke då, och som kommit till slut... Kommit över. Nej, men han gick tillbaka till sitt ex. Jag fattade ju då inte.
Så jag har inte sett honom sedan.
Det borde ju vara en röd flagg att någon bara, jag har precis gjort slut. Eller nej, mitt ex gjorde slut med mig. Man bara, alltså att jag då inte fattade hela
grejen. Och han heter Micke.
Den här gäddan hugg så hårt.
Jag menar Micke, bara Micke och Micke.
Det här draget satt så hårt.
Nej men det jag kommer ihåg att jag tänkte på, det var liksom allt det här med alltså hur våran civilisationsstruktur ser ut. När man firar jul, man tar med sin par. Alltså exakt. Det är den grejen ja. Som någonstans jag var tvungen att göra upp med den först. För att liksom, och också inse så här, nej, jag vill inte ha en relation för relationens skull. Jag vill inte ha någon som jag bara liksom nöjer mig med. Nej. Bara för att kunna uppfylla det här att ja, men det är så skönt att ha med sig någon när man åker på julmiddagen med, eller på jul med det att man tar sin partner. Nej, men för mig så var det en grej. Mm. Jag kommer ihåg att jag pratade om det med min kompis Sofia. Och hon sa en sak som var så himla målande då också, för att hon bara, fast Micke, har du någonsin tänkt på att du dejtar Ferraris men du vill ha en Volvo? Alltså du vet, jag bara...
Kallar du Mike för en Volvo?
Nej, han är mer en Subaru, men absolut. Absolut. Det är inte en Ferrari, det är inte liksom den, utan det är en Subaru, och det är det vad jag vill ha. Jag vill inte ha en Ferrari. Jag vill inte ha en sportbil, jag vill ha liksom en pålitlig... Volvo eller Subaru i det här fallet.
Själv är jag en Fiat.
Nej, jag tror att du är en Citroën.
Citroën. Français. Oui. Som kan höja och avskilja.
Ja, nej men alltså herregud, jag menar inte att mitt liv ser ut så. Det var inte så jag menade, men jag menar alltså det finns en norm i en tvåsamhet som är ganska tröttsam. Där folk blir lata att inte säga, för jag menar, jag får ofta vara ett exotiskt inslag, men
tacka fan för dem, de har ju barn.
Ja, men inte bara det, utan det är bara så här att som till exempel på mitt jobb, när det är så här julmiddag bara, och alla tar med respektive, man bara, va? Vad pratar ni om? Ska jag ta med respektive på jobb? På jobblunch på julen, va?
Nej. Det är för att det är lite nyfikna. Socialt.
Nej, men alltså, det är ju för att normen är att alla har en partner.
Ja.
Jag menar, så är det ju inte på större arbetsplatser.
Ta med mig då.
Ja, nästa gång ska jag göra det.
Ja, bra.
Hörrni, men och avsnittet, vi pratar också om olycklig kärlek. Vilken är eran stora olyckliga kärlek? För det är ju skillnad, tänker jag, på att vara heartbroken för att man liksom varit kär och liksom har haft en chans i alla fall, och det här med olycklig kärlek.
Jag tycker det var så intressant att det var en förvirrad diskussion kring definitionen av olycklig kärlek. Mm. Det kan ju vara mycket. Det kan vara olycklig kärlek fast du är i en relation.
Mm.
Jag menar, så att det är ju inte en breakup enbart.
Nej. Nej, men jag tänker inte, det behöver inte vara en breakup. En olycklig kärlek kan ju vara att man
någon
att
som
inte bara...
ens har varit ihop med.
Ja, men för mig så är det, de som jag skulle klassa som mina olyckliga kärlekar, det är de som jag aldrig varit tillsammans med.
De som inte visste om att ni var tillsammans.
Exakt så.
De som man vill låsa in i källaren.
Ja, de som man vill fritsla. Precis så.
Alla
som,
är ju några.
Alla som bor i Mickes källare, eller vadå?
Säg inte så högt.
Nej, men det olyckliga, jag känner inte...
Har det inte varit olyckligt?
Nej, tror du inte det? Nej.
Gud, jag blir jättefascinerad.
Men det låter som det har varit lite olyckligt kärlek, om du har haft ett trauma från en relation.
Nej, men det är inte att vara olyckligt kär, det är ju att man har...
Det var olyckligt tillsammans.
Okej, okay, nu vill säga språk och ord, det är liksom så olika.
Jag menar så här, jag känner inte så här att den relationen som har gjort traumat var en olycklig kärlek. Jag känner absolut inte.
Här har vi trauma som pratar.
På på riktigt. Menar, den olyckliga kärleken är ju mer det här när man är förälskad i någon som inte förstår, om man är så här onåbar.
Obesvarad kärlek.
Obesvarad. Mer.
Olycklig kärlek.
Ah, jag har faktiskt aldrig tänkt på det, men ja, du har rätt, Thomas. Mm. Exakt. Men jag tror att jag alltid har klassat olycklig kärlek som obesvarad kärlek. Jag har nu, det är faktiskt en revelation för mig. Jag är såklart, att det är skillnad, men jag har nog alltid under mig vet, klassat att så här, nej, men för att det ska vara olycklig kärlek så ska det vara obesvarad kärlek.
Jag också. För jag menar, det är ju alla de här killarna som har varit tillsammans, eller tillsammans med dem. Man ville vara tillsammans med på gymnasiet som man gick och trånade efter. Och...
Men det är ju inte kärlek.
Det var, jo.
Vad har du för kärlek?
Det var olycklig kärlek.
Jo, nej, men på riktigt, jag är helt med Anton här.
Det är inte kärlek, det är att man är betuttad. Eller kanske,
men betuttad
lite,
är väl kärlek?
Lite kärlek. Nej, men alltså, kärlek.
Berätta, vad är kärlek? Vad är kärlek?
Nu ska jag farbror prata.
Nej, men en betuttning är alltså en förälskelse. Jo. Att man vill vara med den personen, man vill vara tillsammans med den personen.
Fast då upphöjer du en fling till att bli så... Det djupaste.
Jo, men är inte det kärlek?
Nej.
Nej, det tycker jag.
Det är en form av kärlek, men det är liksom inte...
Om vi kommer tillbaka till det här, jag tror att det är ju det här som ligger i träningen, för att jag kan ju se, precis som Anton, att min första kärlek var ju verkligen i gymnasiet, alltså vi gick i samma gymnasieklass, och jag kan ju i efterhand se, som du säger Thomas, det var ju bara ren projektion. Han var ju ren projektionsyta för liksom någon slags behov av att bli bekräftad, sedd och älskad av någon.
Det är säkert väldigt fin.
Nej, han var jättetråkig. Det var ju det som var grejen. Han sa ju ingenting. Han var ju aldrig liksom,
det är det bästa när de är tysta.
Ja, för att då kan man projicera allt på dem, för de säger ju aldrig emot någonting. De förstör ju aldrig lektionen.
Nej.
Det jobbigaste är ju att de förstör
lektionen. Vad hände då?
Vad som hände var att vi var...
Det drog in om en cykelrum.
Gud, jag önskar. Nej. Jag var jättekär i honom. Vi åkte ner på en buss, en klassresa till Berlin, och då åkte vi buss.
Vi gick på Berghain, ja, jag visste
det. Herregud, att jag hade, om jag hade gjort. Nej, men du vet, jag kommer ihåg att jag lyssnade på Foreigners, I Want to Know What Love Is.
Och den är så bra!
Jag har ingen skam över det. Jag älskar den låten, den är fortfarande en fantastisk låt. Och jag kommer ihåg att så här, jag satt och lyssnade på den och var så här heartbroken över att han satt och pratade med andra och inte med mig. För vi, liksom, så här, men du vet, så här, det var så mycket
som... Hade du
som
på dig freestylen med den här då?
Min minidisk.
Och tittade på den.
Precis.
Want you to
precis.
Know.
Men det var ju också så här, den första, det var ju den första ansatsen på att liksom någonstans känna känslorna och men även om de inte besvara det. Men det var ju verkligen en...
Det är olycklig kärlek.
Ja, det är verkligen olycklig kärlek.
Ovärdig också. Ovärdig och olycklig.
Jag tror att jag har... Nej, men jag kan på riktigt säga att det var en himla fin sak, även om jag då tyckte det var jättejobbigt. Och man kan säga, men det var en sån himla fin sak att, så här, att tråna efter någon och på riktigt känna den här känslan och tillåta sig.
Har du gått in på Facebook och kollat på honom idag?
Vi åt lunch någon gång för 12 år sedan. Och jag bara... Herregud, vad var det jag såg i den här personen?
Ja. Låten spelades inte upp igen.
Nej, precis. Det var inte så här Foreigners. Det var mer bara...
Det var det här.
Det där. Men du har ju ett olyckligt kär. Eller har du haft obesvarad kärlek, Thomas?
Ja, jag försöker så lära mig definitionen nu. Så obesvarad kärlek.
Du har ju precis sagt att du tar vad du vill ha.
Ja,
den
i perioder har jag varit.
Så du bara sugit tag i det. Fått.
Men har du haft obesvarad kärlek?
Ja. Men om man kollar så här, innan man kommer ut så har det funnits personer som jag har... haft väldigt starka känslor för.
Mm.
Som varit kompis med.
Mm.
Så definitivt.
Mm.
Men obesvarad kärlek kan ju också vara att en kärlek som tar slut.
Mm.
Så att det är liksom man får smaka på kantarellen, tänkte jag säga, på kakan. Och sen så försvinner den.
Just det.
Och då, det är det som gör riktigt ont.
Ja.
Det har jag också haft. Så här, break up, liksom att det har hänt någonting och man precis har blivit så kär. Så bara käftsmäll.
Mm.
Det är ju lite traumatiskt. Ja, så nej. Ja, på det sättet definitivt. Jag har haft min beskärda del.
Har ni någonsin berättat för någon att ni är olyckligt kära i, att ni är kära i dem?
I dem? Mm. Inte, jag skulle inte säga, jag skulle inte frame att säga jag är olyckligt kär i dig. Gud vad jag är olycklig och är kär.
Nej, nej, man kan ju, men alltså, berätta. Alltså.
Nej, fast det, alltså, jag tror att jag har nog sagt till någon så här, tonårs crush nu när man har blivit så här, äldre och modig, att man sagt, alltså när jag var 17, jag var så
45 år senare, så modigt. Du är så modig, Anton, så det är helt galet.
Att man vågar säga så här, jag var så förälskad i dig.
Hur tog de emot det?
Ja, men bra. Alltså, alla människor gillar ju att få någon typ av bekräftelse. Mm. Jag menar så här, det är ju inget konstigt i att man...
Fanns
så här,
det någon förhoppning att det skulle bli något?
Nej, absolut inte.
Säker?
Nej, absolut säker? Inte. Ja, ja. För gammal. Ja, jag gillar ungt. Det ska ju vara
lammkött.
Ja, det ska vara lammkött. Då var det okej när det var 17. När det var 17, nu är det ju typ så här 44, då är det inte lika roligt. Nej, men så, men alla människor blir väl glada att få höra att någon har åtrått eller varit intresserad, eller oavsett sexuell läggning, så gillar man väl det.
Jag tänker kanske i efterhand, men jag tror inte under tiden.
Nej, inte under tiden, absolut inte.
Hur många
inte.
Straighta tjejer har inte varit så här. Man har försökt snitsla sig förbi liksom så här, bara, nej, nej.
Har du haft någon tjej efter dig?
Ja.
Som har varit olyckligt kär, nej, men så här, i dig?
Man vet precis när blicken kommer fram på festen och ska liksom så här förklara sin och sen bara... Och det, man vet
bara,
ju
jag är homosexuell.
Nej, så sa jag inte.
Nej.
Det, man försökte snitsla sig förbi liksom.
Oh, gud, det här påminner mig om just mina tonår, och jag visste att jag var bög, och vi hade ett ganska stort kompisgäng som vi umgicks med, för du vet, vi hade gått på mellanstadiet, låg och mellanstadiet tillsammans, och sen så på högstadiet så gick vi till en ny skola och blev upprutna, men vi hängde fortfarande lite grann i samma gäng, och men vet, började bli könsmogna och det började hända saker, började tillsammans, och då var det
David Attenborough.
Ja, precis. Men på riktigt. Alltså, nej, men alltså när vi och det var inte, jag ska säga också, det var absolut inte killarna som var de pådrivande. Det var tjejerna.
Nej,
alltså,
Gud, ja.
Herregud, jag vet att jag berättade det här förut, men jag ska berätta det igen. Att vi en tjej, den tuffaste tjejen i klassen, som också jag träffat efter, hon har liksom åldrat så bra. Hon har blivit så mogen, så jävla cool. Men hon fyllde år, hade födelsedag och föräldrafritt. Och vi var hemma hos henne. Och sen så, hon hade typ bjudit in hela klassen. Hon var också ganska generös i det här. Så att det fanns liksom inte en elitism. Men då var det så att de som hade föräldrar som var ansvariga, ska du få säga. Men de gick hem tidigt och vi andra bara... Jaha, vad händer nu? Och så var
ryska rummet.
Det var ryska posten.
Ja, men typ samma.
Nej. Och sen så hade ju tjejerna uppenbarligen en plan. För det var ju uppenbart så att någon av tjejerna var intresserad av någon av killarna. Och då skulle de göra en setup för att det här ska funka.
Såklart.
Så att då gjorde de någonting.
Tjejer är smarta.
Som kallades för stationerna. I mammas sovrum så gick tjejerna in och gjorde stationer, och så skulle varje kille gå runt på varje station och hångla med varje tjej.
Ja.
Jag kände mig så kränkt. Så jag kunde inte säga nej, för det hade varit misstänksamt.
Hångla, var det puss eller hångel?
Det var hångel, och det var second base på engelska. Det var ovanpå kläderna, men absolut second base.
Men tillät du det?
Nej, men tillät, jag var ju tvungen att göra det.
Nej, det var du inte. Du kunde ha sagt nej.
Ja, nej,
stopp,
nej.
Min fast, kropp. Stopp min kropp, kunde du ha sagt.
Nej.
Vårbygård, nej.
Vårberg, men det är samma sak. Men det fanns ingen, nej, det fanns absolut inte. Och jag kommer ihåg hur, alltså jag kommer ihåg, jag var så rädd att det här, du vet det här, någon kommer att märka att jag inte är intresserad. Så det kanske var lite överintresserad.
Du klämde extra hårt.
Exakt så.
Men eller då, tillät att de då, klämde extra hårt.
Och då blev det ju en historia att jag och en av tjejerna var intresserade av varandra. Och jag var ju så jävla rädd för den historien. För att jag tyckte om henne. Vi var ju kompisar. Och hon var supertrevlig och superhärlig. Så vi hängde ganska mycket. Men jag hängde med henne för att jag tyckte hon var en rolig person. Mm. Inte för att jag ville ligga med henne. Men alla var ju så här, ah, nej, men ni två, alltså herre gud vad jag var rädd för hela
jag situationen. Hamnade i samma situation med en Åsa, väldigt pådrivande. Hon visste vad jag ville ha. Sen man bara, hej, men det var kul. Hon var kul att hänga med. Och sen bara, fast i en utveckling till att vi var ihop, vi var ett par. Du vet, det bara gick av farten.
Oh, gud. Åsa var dominant.
Ja, det var hon.
Hon visste vad hon ville ha.
Och jag var så icke-dominant.
Du var okej. Okay.
Okay.
Du var gullig.
Kränkt.
Du var gullig och kränkt. Mm.
Lite kränkt, lite rädd. Men absolut, det vill jag vara med. Men jag tycker att det där är... Det är också intressant för det finns ju en annan historieskrivning idag. Men jag kan ju verkligen säga att tjejerna verkligen tog för sig. Och sen så var, ska jag säga att det var ingen, tror inte någon av killarna förutom jag som var lite...
Men det var vad du sa, att de var könsmogna tidigare.
Ja, men precis så. Men jag var ju väldigt tidigt i puberteten, men det var ju inte alla killar som...
Berätta mer.
Var...
Jo. Vilket år? Vad hände?
Men är det någonting nu som vi inte har tänkt? Är det någon fråga ni har kvar? Från som kärlek.
Jag vill bara veta mer om det könsmogna Micke som var typ så här 13 år gammal.
Men då, och tyckte att så här, och var så här, bröst var så läskigt och jag var tvungen att ta på dem.
Var det så? Tyckte man läskigt?
Nej, men det var
nej, men det här är en annan diskussion. Den här måste vi spara för den här är intressant. För att det här har vi mycket att säga.
Och förlåt, vi har också spelat in alldeles för länge. Ja, nu är det dags att släppa våra lyssnare fria. Men hörni,
låt dem vara singlar.
Ja, precis. Hörni, kära lyssnare, ni får jättegärna mejla in till oss. Och hur gör man det?
Man mejlar till hej@bogministeriet.se.
Ja, eller så kan man gå in på bogministeriet.se och använda formuläret. Ni vet ingenting. Man bara,
eller massa på Facebook.
Vem ska säga vad?
Och vill ni ringa in och lämna ett meddelande, gör jättegärna det. Och är det så att ni känner att det blir helt fel så kan ni lämna ett till. Alltså, det är inte så att vi kommer hänga ut er. Och numret är 08-519-70-960. 08-519-70-960. Nästa vecka är det ett nytt retroskopiavsnitt och sen så kommer vi diskutera det ämnet veckan efter. Vi hörs då.
Hej!
Hej!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.